Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du så här, åker skateboard och så kommer det grus typ.
Ja, exakt. Ja. Så är det. Ja, men det som man lär sig när man lever så, det är ju att ja, men det är inte så farligt med det där gruset, för att man slår knät och så går man vidare. Så man blir bra på att chilla i katastrofer också på det.
Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif, podden om psykisk ohälsa och kreativitet. I detta avsnitt med Isabella Eklöf, flerfaldigt prisbelönt regissör och manusförfattare.
Vi kör igång då. Det är Looney Talks du lyssnar på med mig, Aras och Arif. Och jag har med mig Isabella Eklöf, manusförfattare och regissör. Välkommen Isabella.
Tack.
Och jag skulle vilja börja med om du kunde berätta... Så här, när upptäckte du att du är speciell?
Det är väl en väldigt svår fråga. Jag tror det är många barn som växer upp och känner att de är speciella. Och det kan bero på 1000 olika saker. De kanske bara otur och inte har några vänner i skolan som de kan connecta med. Eller är uppväxt i en råddig familj eller någonting. Så jag tror inte det är så ovanligt att känna sig speciell. För många omständigheter som kan göra det, men... alltid är svaret alltid. På frågan. Ja. Jag är uppväxt i en väldigt speciell familj, för de har allihopa Aspergers. Och alla svårare än jag dessutom. Jag upptäckte att jag var speciell när jag kom på dagisen.
Var det liksom en speciell incident eller någonting som inträffade som... För du säger att du kanske kände det på dig ganska tidigt. Liksom från att ditt medvetande var...
Ja, fast jag tror inte jag har reflekterat över det.
Inte.
Alltså att jag tror att när man är så liten så tänker man bara okej, världen är skit. Man tänker inte att det har någonting med mig att göra. Särskilt inte om man har Aspergers. För då det tar tid att förstå att världen reagerar på en. Och att man inte bara är en observatör av världen.
Just det.
Det tror inte jag fattade förrän... Jag kommer ihåg någon gång... När jag var typ 25 eller något sånt. Var det någon som sa, ja det var någon som snackade skit om dig. Och jag blev så chockerad över att det var, jag hade aldrig slagit mig att någon människa kunde prata om mig. Och då tänkte jag, oj det måste vara en Aspie-grej.
Ja, 25, det är ganska sent i livet att tänka på att någon annan kan prata om. Men tänker jag, eller jag tror jag tänkte på det... Jag blev medveten om det ganska tidigt. På ont, höll jag på att säga. På gott och ont är det inte. Det är mest på ont.
På ont.
Det är ganska skönt att inte ha tänkt på det.
Ja, det är en styrka på sätt och vis. Samtidigt så...
Men blev det en chock liksom när du...
Ja, men det blev en chock på ett sånt där, alltså, ögon... Inte så att jag tänkte... Alltså, det var ju obehagligt också, för det var säkert, alltså, för att någon pratade skit. Mm. Men det var också sån, en insikt så, i hur världen fungerar. Att jag gör självklart. Folk försvinner inte bara när jag inte ser dem. Ja. De gör saker när jag inte är med också.
Ja.
Det tog mig 25 år att fatta.
Men har du liksom... alltså, vilka egenskaper har du haft med dig genom livet som du har känt är mest utmärkande för dig? Och som du kanske inte har känt igen i andra lika ofta?
Folk kallar mig modig.
Mm.
Men det är ju bara för att jag inte tänkt på vilka konsekvenser det jag gör har.
Mm.
Och jag har ingen emotionell koppling till de konsekvenserna.
Mm.
Så det, och det är en slags... Ja, alltså, vad är Asperger för något? Det är ju rätt svårt att... alltså, det är ju fortfarande något som man lär sig om. Eller autist heter det ju nu för tiden. Man säger inte ens Aspergers längre. Några säger att det är empatilöshet. Men man kan också se det som att man har för mycket empati. Så att man liksom helt enkelt blir tvungen att stänga av. För att annars blir man helt överväldigad. Men det finns en slags empatilöshet i det i alla fall. Alltså jag är ingen läkare, så det är svårt för mig att liksom... Jag vet inte om jag vet vad jag pratar om. Men jag upplever att jag har en empatilöshet i förhållande till mig själv också.
Mm.
Alltså det vill säga att jag har svårt för att förutse de emotionella konsekvenserna av mina val. Så därför är jag bara så, vill du göra det och det och det? Ja, visst.
Just det.
Och sen, inte förrän jag är i station, så fattar jag att oj, det här ger mig känslor.
Ja.
Rädsla eller vrede eller sorg eller vad det nu kan vara.
Och kan du identifiera de känslorna på en gång då?
Ja, det är ju inte för att man känner mindre bara för man har Aspergers. Men,
nej.
Men de är svåra att förutse.
Mm. Och typ känsloreglering, är det liksom någonting som du har övat på, eller har du alltid haft en bra känsloreglering?
Nej, jag har väldigt dålig känsloreglering, men jag tror inte att jag har övat på att reglera dem. Jag tror jag låter bli att reglera dem.
Ja.
Jag tror att jag respekterar mina känslor väldigt mycket, kanske för mycket. Men
jag tänkte fråga, för du pratade lite om Asperger nu och att det finns i din familj och att du också lever med det. När fick du en diagnos?
Det var typ 3 år sedan.
3 år sedan? Det är ganska sent ändå.
Ja, då var jag så, cirka 3 år sedan, 38 år gammal.
Ja, och hur gick den processen till? Eller liksom, vad var det som gjorde att det tog så lång tid att få en diagnos?
Jag var... För det första, jag hade haft misstanken i 10 år då ungefär. Mm. Det var en pojkvän jag hade när jag var 27 som kom till mig med en bok som hette så här... Att leva med Asperger, som en liten tunn, nästan barnbokgrej. Mm. Så sa jag, läs den här. Och då hade jag aldrig talat om diagnosen. Så när den diagnosen kom så... Jag är inte helt nöjd med hur det hände. För att jag kände att jag träffade en psykiater i cirka 20 minuter.
Mm.
Och jag kände att jag matade honom med det han behövde för att ställa diagnosen. Och sen var det liksom... Jag tror att det danska systemet är väldigt annorlunda från det svenska.
Ja, det var i Danmark.
Ja, jag tror att i Sverige hade man haft en 3 år lång utredning med 8 miljoner tester. Men här var det 20 minuter snack med en överläkare i psykiatri och så var det.
Ja, oh, wow. 20 minuter.
Ja, ungefär.
Snabbt på gott och ont.
Ja, precis. Kanske mest på ont. För så har jag flera gånger försökt säga, kan man inte få en utredning eller någonting? Oh. Men de bara, nej, du har en diagnos nu.
Gud, vad speciellt.
Mm.
Men under de förutsättningarna, hur har det förändrat ditt liv att få en diagnos då?
Det har mest förändrat mitt liv, för jag helt enkelt måste bråka med folk om hur jag har det, Asperger eller
just
inte.
Det.
När jag nämner det, jag tycker om att nämna det, för det ger mig en trygghet att analysera mitt eget handlingsmönster utifrån. Men alla säger alltid, nej, det tror jag inte alls att du har.
Och varför, kan man undra då? För det, alltså det tycker jag är så himla intressant. För att det säger någonting om liksom vår bild av psykisk ohälsa, olika diagnoser, hur folk ska vara när de har dem. Alltså det är ju verkligen den här grejen med att se det som en nackdel enbart. Eller liksom, ja, men att det bara är något så här dåligt handikapp som inte bla bla, du vet.
Ja. Men, folk har ju väldigt... Jag menar, alltså en del av vad människa är att man har fördomar. Det är ju ett slags hjälpmedel i vardagen. Så man har ju 2 eller max 3 egenskaper som man associerar med en diagnos. Och säger du Asperger, så tror jag att det första som folk tänker är introvert.
Mm.
Och jag framstår inte alltid som introvert. Och så tänker de att okej, jag inte har Asperger. Jag tror det är så enkelt.
Ja, verkligen. Och ja, men grejen är, jag har också sagt så till en person som har Aspergers. Mm. Det kommer jag ihåg. Det var på en fest för typ några år sedan. Det var inte ens länge sedan. Det är jättepinsamt. Och nu har jag faktiskt precis gått igenom en utredning för att utreda om jag själv har någonstans på autismskalan. Så, men då var jag helt omedveten och träffade en tjej på en fest som var så jättevältalig och supersocial och jättenormal, ursäkta. Och hon berättade att hon hade Asperger. Och då var jag liksom så här, förlåt att jag ställer den här funkofobiska frågan, men du, hur kommer det sig att du har Asperger? Eller har du verkligen det? Alltså, du är ju så himla normal, typ. Och hon förklarade att ja, det finns ju högfungerande personer med Asperger. Mm. Eller det, är liksom, det kan ju ta sig uttryck på så många olika sätt. Det är väl kanske därför de har ändrat på diagnosen till att det ska vara ett spektra på det sättet.
Ja, precis. Så vi borde sluta säga Asperger från och nu säga autistiskt.
Just det.
Det låter så våldsamt, så gör det inte.
Autistisk. Ja. Ja, och jag tänker bara på liksom autistiska barn, typ. Mm. Alltså jag tänker på den grejen med autistiska barn som har, som flyktingbarn som har blivit apatiska. Apatiska. Nej, just det, så är, gud, jag blandar ihop. Ja. Ah, oh my
God. Det är någon annan. Nej, men gud, autist, det man tänker på autistiska barn är också väldigt kraftigt autistiska barn som sitter i ett hörn och leker med någonting och man försöker röra vid dem så får de ett hysteriskt utbrott.
Aha.
Eller det man kallar meltdowns.
Fick du sådana när du var barn?
Nej, nej, inte alls.
Nej.
Nej, så grovt var det aldrig.
Ja. Men
min bror var lite värre.
Ja.
Han kunde nog få det man kallar meltdowns.
Ja, och men är han äldre eller yngre än du?
Han är 1,5 år yngre.
Okej. Okay. Och kunde det påverka dig också då? Eller hur var det liksom för dig?
Nej, jag har ju Asperger, jag har ingen empati. Så det var ingen fara.
Ja.
Nej, men det är klart.
Tur i oturen.
Ja, precis. Nej, det var såklart jättehårt att se honom slå sönder sina modellbyggen som han hade suttit och jobbat på i flera månader. Det gjorde jätteont att se på.
Ja, gud vad jobbigt att blir så frustrerad att man själv raserar någonting som man har byggt upp.
Men Kalle var i en väldigt svår situation för vår pappa var väldigt dominerande. Och jag tror han liksom tryckte ner Kalle lite extra mycket för att han inte kunde tåla att ha någon annan man i familjen. Liksom.
Men har du fortfarande kontakt med din bror?
Ja, jag träffade honom precis nu.
Ja, är det sant?
Jag kom precis därifrån. Jag hängde med honom och hans ungar.
Ja, vad härligt.
Som,
men vad heter det? Jobbar din bror också med någonting kreativt?
Min bror kör spårvagn.
Är det så? Ja, och trivs han på jobbet?
Ja, han trivs jättebra.
Det är mycket rutiner.
Precis.
Ja.
Och man vet vad man kan förvänta sig. Och det är väldigt, jag tror det är väldigt skönt för honom att ha exakta tider att förhålla sig till i sin vardag.
Och hur funkar det för dig? Behöver du också exakta tider att förhålla dig till?
Det hade ju varit jättebra. Men det har jag inte. Jag har allvarliga disciplinproblem. Ja. Självdisciplinproblem som verkligen stör mitt arbete. Men jag har ju ADD också.
Ja, just det.
Så det gör det ju inte lättare. Så jag gör ju hela tiden det som jag kommer ihåg att jag måste göra för att folk har frågat mig 3 gånger och jag har överskridit deadlinen. Och det är jätteviktigt att få det här gjort nu, annars så måste jag betala tillbaka pengarna som jag har fått.
Just det. För det leder mig in på lite där med liksom kreativitet och att skapa ett liv efter hur man funkar, lite så.
Mm.
Jag undrar, vad var den utlösande faktorn i ditt liv som fick dig att satsa på det du gör idag?
Jag tror aldrig jag har haft en känsla att det fanns ett alternativ, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Alltså att göra någonting annat än att jobba kreativt. Jag tror delvis därför att det är det enda jag har varit bra på i hela mitt liv.
Ja.
Alltså jag var verkligen socialt inkompetent när jag var liten, helt vansinnigt mycket. Jag hade en bästa vän och hon berättade att jag grät varenda rast. Det kommer inte jag alls ihåg. Men det sa hon att jag gjorde.
I grundskolan?
Ja.
Mm. Men du kommer inte ihåg att du grät?
Nej, jag kommer inte ihåg att jag grät. Alltså, det här var i lågstadiet och jag minns nästan ingenting från lågstadiet. Och jag vet inte om det är någon slags traumablockering. Ingen aning.
Ja, förträngning. Så.
Mm. Bortträngning tror jag. Förträngning är på penisen.
Aha, är det sant? Gud, vad kul. Vad är det, en så här allmän,
alltså, det är en allmän missuppfattning.
Ah,
det är väldigt roligt.
Jag har aldrig hört någon säga
förhudsförträngning heter det.
Bortträngning. Men gud, vad, kul. Vad händer med förhuden då?
Ja, det är när den är så snäv att man inte kan få ner den och då måste man, vad heter det, omskära.
Åh.
Det är ganska vanligt faktiskt. Det är inte så många som vet.
Nej, det låter jättejobbigt.
Ja, det gör nog väldigt ont.
Men okej. Men du tänkte att du kunde skriva.
Jag var jättebra i skolan. Jag behövde aldrig läsa läxor för jag memorerade det som läraren sa. Och jag tyckte det var roligt. Jag älskar att lära mig saker. Förutom när det var långtråkigt för att det gick så långsamt. Jättebra på att skriva.
Mm.
Så alla uppsatser var kul. Liksom. Så jag har liksom aldrig tänkt att det fanns något annat för mig än att uttrycka mig på skrift, trodde jag först. Och sen då kom jag in på film.
Och du är ju manusförfattare och regissör. Ja. Men du har också skrivit poesi och noveller och skönlitteratur i början.
Precis.
Men du har alltid skrivit och... Var det liksom då någonting som du hittade till, alltså hittade du till skriften som en plats att avreagera dig, eller hur hittade du till skriften?
Genom att läsa. Så jag började läsa så där ordentligt när jag var 7-8 år gammal i England. Vi bodde i England i 2 år. Och då... blev jag liksom läskunnig på det där viset att jag kunde läsa barnböcker själv. Och då började en bokslukarålder som varade i 20 år. så jag tror att jag har läst så vansinnigt mycket att det var liksom min värld. Och så var det naturligt att skriva, alltså som en förlängning av det. Det blev bara det naturliga sättet att uttrycka sig på.
Så redan när du liksom lärde dig att skriva så skrev du för ett annat syfte än att göra läxor till exempel? Eller vad man precis. Alla funktionella syften med att skriva?
Jag började skriva dagbok som så många andra.
Mm.
Och så blev det typ poesi och små historier och sådär. Men alltid, det min litterära, alltså mina litterära, vad kan man säga... outputs är väldigt weird. Mycket mer weird än det jag gör i film. Mycket mer krampaktigt, alltså, som att spy över ett papper. Jag har väldigt svårt att läsa det själv. Alltså, och det är en av anledningarna att jag inte bara blir författare. Att jag kan inte med och redigera min egen text för att det är för, jag tycker nästan den är vidrig, obehaglig.
Gud vad intressant. Ja.
Precis.
Vad gör du med texten då?
Det är ingenting. Den ligger på gamla hårddiskar som ligger rutten bort någonstans.
Och när du är i skrivprocessen, hur ser det ut?
Då känns det underbart. Men nu pratar vi skönlitteratur, för det är väldigt stor skillnad på skönlitteratur och manus. För manus är funktionellt på ett helt annat sätt. Skriva ett manus, det är som att göra en arkitektritning.
Mm.
Och skriva prosa och poesi, det är som att göra... Vad heter han? Jackson Pollock-målningar.
Vilken fin beskrivning.
Ja. så det är jättestor skillnad. Det är en helt annan värld.
Och liksom det här med att vara annorlunda och speciell och ha en egen inre värld. Var det någonting som kunde komma till uttryck genom att skriva? Eller hur liksom, har de två fött varandra på något sätt?
Ja, jag tror att det var Torgny Lindgren som sa en gång... Han skrev någon essä om sig själv. Så skrev han att läsa en bok, det är precis som att skriva den. Så jag har skrivit Madame Bovary och jag har skrivit Lolita och jag har skrivit Shakespeares samlade verk. Alltså, det är lite så det känns. Alltså, när du läser en bok, och särskilt om du läser den intensivt och kanske flera gånger.
Mm.
Så tar du in den, du äter den, det är som att du har skrivit den själv. Så det är bara en självklarhet att man också uttrycker sig så. Jag tror att det är medfött mänskligt.
Mm.
Om man ser mycket film så får man lust att göra filmer. Om man läser mycket poesi får man lust att skriva poesi och så vidare. Ja. Lyssnar man på mycket podcast så får man lust att göra en podcast.
Ja, precis. Ja, alltså jag har faktiskt lyssnat på ganska lite prat på, men ändå verkligen lust att prata. Jag gillar mer att lyssna på mig själv än andra.
Det kanske
är. Nej, skoja. Eller? Men jag tänker mer liksom så här, alltså, hur ska jag formulera det? Typ om om det har funnits en medveten liksom koppling mellan din kreativitet och andra erfarenheter som typ ångest eller typ så här, att fungera på ett sätt som inte andra människor funkar på eller så här. Liksom just så här kopplingen mellan skapandet och...
Jag tror aldrig någonsin att jag har gjort någonting medvetet för att uppnå ett mål i hela mitt
aldrig
liv.
Någonsin?
Det är klart jag har. Det
hur har du då?
Ja, men det jag går på instinkt helt enkelt. Ja. Jag gör det som jag har lust att göra och det är väldigt ADD-igt. Jag gör det som jag inte kan låta bli att göra. Så är det. Så är det fortfarande efter 41 år.
Ja.
Och det igen leder tillbaka till att jag såklart har jättesvåra disciplinproblem för att om det är någonting som måste göras som jag tycker är tråkigt så blir det bara inte gjort.
Men hur får du allting att gå ihop då? Hur funkar det?
Då, alltså de sakerna som jag inte har lust med som inte är överhängande, pressande, de blir inte gjorda. Och så de sakerna som måste bli gjorda, de blir gjorda när någon antingen skäller ut mig eller berättar för mig att jag är en dålig människa. Eller jag berättar för mig själv att jag är en dålig människa. Så att det blir så hårt att inte göra det, att jag blir tvungen. Det är samma med städning.
Ja.
Det bara fylls upp och fylls upp av lager på lager, lager tills jag måste bjuda hem någon. Eller någon pojkvän säger att jag är disgusting. Så här, ja, för att ta bort den känslan så måste jag städa då.
Ja. Mm. Oh, men du får inte själv den liksom. Det går väldigt långt innan det själv kommer ikapp dig.
Ja, precis.
Ja.
Jag har, man kan se det som att jag saknar ett överjag.
Ja, det är faktiskt ett intressant och rimligt sätt att
se. Och det är väldigt skönt att slippa det.
Väldigt skönt.
Ja, väldigt skönt.
Så men ångest då?
Ja, men ångest kan dyka upp på andra sätt av andra grunder. Men jag såg mig själv väldigt länge som en helt ångestfri person.
Är det sant?
Att jag var helt fri från neuroser och bara hade psykoser.
Åh, oh, gud.
och det är befriande. Det är väldigt befriande att känna att jag behöver inte oroa mig för någonting. För att jag behöver bara städa upp efter katastroferna. Men sen händer det saker. Sen kommer andra människor in i bilden. Och, alltså jag tror att en styrka, om det är Aspergers eller min uppfostran, som ju är i en Aspergers-familj så det är svårt att skilja de sakerna åt. Så bryr jag mig väldigt lite om vad främmande människor tycker om mig. Och jag bryr mig ganska lite om vad mina vänner tycker om mig också. Men i det ögonblicket som någon jag respekterar eller håller av säger någonting dåligt om mig. Då blir det rimligt mycket katastrof. Och det kan jag få ångest över. Alltså att någon är arg eller tycker illa om mig. Som är så nära att de uttrycker det.
Men hur går de två känslorna ihop? Att å ena sidan inte bryr sig och å andra sidan bryr sig väldigt mycket.
Men då är det ju så att då bryr man sig inte intill katastrofen händer. Och så är det katastrof.
Och har du någon så här, vad händer då?
Då mår jag dåligt. Och så löser jag problemet och så mår jag bättre.
Typ. Och du har liksom strategier, du har dina metoder?
Nej, jag bara gör det som måste göras. Alltså, diska disken eller ta på mig andra kläder eller vad det är nu folk shamar för.
Ja. Men hur ofta är det man får höra egentligen när andra säger någonting dåligt om en?
Ja, men det är inte så ofta. Så därför kan jag gå igenom livet ganska bekymmersfri.
Ja, precis.
Ända tills då katastrofen händer, det ofta med pojkvänner.
Du så här, åker skateboard och så kommer det lite grus typ.
Ja, exakt. Ja. Så är det. Ja, men det som man lär sig när man lever så, det är ju att ja, men det är inte så farligt med det där gruset för att man slår knät och så går man vidare. Så man blir bra på att chilla i katastrofer också på något vis.
Men har du liksom lätt för att släppa saker? Släppa sådana katastrofer?
Jag glömmer allting.
Ja.
Direkt. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår överhuvudtaget.
Gud vad skönt.
Ja, både och. Det är också ett jobb. Jag tror att många av de saker som är styrkor i vissa fall är svagheter i nära relationer.
Ja.
Min pojkvän mår jättedåligt över att jag inte kommer ihåg saker vi har gjort tillsammans som betyder mycket för honom.
Just det.
Det är svårt att leva med någon som
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aspergers, det är jättesvårt. Och det är svårt att ha Aspergers och vara svår att leva med.
Men vad kan det vara för saker som du inte kommer ihåg, till exempel? När ni gifte er.
En diskussion vi har haft, eller att vi var på middag med någon, eller kommer du ihåg när vi var i parken.
Men kan inte han också då hitta på scenarier och ställa dig mot väggen för saker,
ja,
du inte
har gjort? Och den situationen har jag varit i. Ja. Och det var jag tvungen att säga ifrån, att vi kan inte prata om saker som jag inte minns, för ibland hittar du på.
Ja. Och blev det respekterat då, eller?
Ja, faktiskt. Ja. Men det är, jag har haft många pojken, det är olika från, men det är absolut, man öppnar sig, man blir sårbar för människor som kan tänka sig utnyttja sånt.
Ja, precis.
Man blir väldigt sårbar för folk som vill medvetet göra illa.
Precis.
Men å andra sidan så har man ett slags motgift mot dem, för eftersom man inte fattar alla de där grejerna eller bryr sig om alla de där grejerna, så spelar man inte de där spelen som till exempel psykopater och narcissister förväntar sig att man ska spela.
Mm.
Ja, men
hur menar du, kan du utveckla?
Ja.
Om du tar ett exempel scenario med en psykopat.
Ja, en psykopat säger till dig, se vad du fick mig att göra. Nu var jag tvungen att slå dig för att du är en sån värdelös människa.
Ja.
Då är mitt första tanke inte, oj, jag är en värdelös människa. Som nästan all, nästan, det är den vanliga reaktionen. Mm. Och det är därför psykopater är så effektiva. De behöver inte göra så mycket, för att det finns något som heter truth bias. Alltså man går ut från att det folk säger till en är sant. Och det slår en emotionellt. Jag tror att man som Asperger har ett naturligt försvar för det som heter, nej, men det där hänger väl inte ihop logiskt. Att man går till den rationella sidan av hjärnan först.
Just det.
Innan man reagerar emotionellt och instinktivt. Och det ger en slags skydd, en slags sköld. De måste gå ett extra steg innan de når fram till en.
Mm.
Och förklara för en logiskt varför man är en värdelös människa. Om de lyckas med det, då kan de Men det måste vara en väldigt extra skicklig psykopat för att klara det, eller narcissist.
Just det, ja. Ja. Gud vad kul, jag har aldrig tänkt på det som ett skydd mot psykopater på det sättet, men det är ju stämmer.
Jag har alltid sett mig själv som en iller och psykopater som ormar. För illrar och ormar är varandras naturliga fiender. Och, ja. Och illrar som är så små, de går på ormar direkt. Och jag har alltid haft som psykopatradar. Så jag, eller att jag är väldigt, väldigt snabb på att call them out när de börjar med maktspel.
Men tycker inte du att till exempel filmbranschen är full av psykopater? Hur navigerar du i en sån värld?
Jag tror att alla branscher där finns chefer är fulla av psykopater. Ja. De är jättebra på att bli chefer. Det är deras liksom bästa egenskap. Jag hör ju inte hemma i den svenska filmbranschen, så jag kan inte svara på det.
Ja, just det. Du är ju mer verksam i den danska filmbranschen.
Jag vet ingenting om Sverige. Så det är möjligt.
Gud, vad skönt.
Ja, lite grann. Mm. Varje gång jag kommer till Sverige så får jag faktiskt lite ångest över alla outtalade regler jag känner att jag antagligen bryter mot.
Hur länge har du bott i Danmark?
12 år.
Vilka är sådana outtalade regler som du...
Ja, men när jag kom hit till exempel så fick jag sån lite ångest över hur snygga alla är och hur välklädda. Och
ja, det är de som riktigt Stockholmsfenomen.
Ja, verkligen. Mm. Ja.
Det känns som att alla Stockholm eller svenskar som bott utomlands, inklusive jag själv, när jag bott utomlands, kommer man hem hit och bara, men gud, det är sån stor skillnad på liksom bara hur man klär sig till vardags i Stockholm, ja, jämfört med typ vart som helst i världen.
Folk har tänkt på vilka färger de matchar och sådana grejer. Ja. Det är som det, jag blir så trött, jag orkar inte leva i den världen.
Ja.
Och det är nog en stark bidragorsak av att jag stannade i Danmark.
Nu blir jag självmedveten, för jag gillar att tänka på att matcha färger.
Det är okej, du är skadad av att bo i Sverige.
Ja, det är sant. Det är sant.
Det är klart att man får göra det. Alltså, folk är ju olika, det är bara det att man får en känsla av att alla gör det. Och då blir det oppressive när man inte själv är sån.
Exakt.
Då känner man sig väldigt ensam och utanför.
Men känner du att det finns ett större utrymme för att vara lite annorlunda i Danmark?
Ja, verkligen. Danmark är ju det här alltså intressanta för mig, att de är så toleranta att de blir intoleranta, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Alltså, eller tvärtom, de är toleranta mot intoleransen.
Precis.
Och det är svenskar inte.
Nej.
Jag tycker att svenskar kanske är intoleranta mot toleransen.
Ja, jag tror att jag förstår vad du menar med den grejen, för att jag har en idé om liksom Danmark och vad de tolererar. Men kan inte du berätta lite som bor där? Alltså, vad menar du med den här skillnaden? Liksom?
Alltså, men alltså, det är en komplex sak och man kan inte prata om det utan att man generaliserar jättemycket. Men, danskar är mindre kosmopolitiska. De är ganska provinciella faktiskt. Det är som en liten trevlig by. Där alla känner alla och folk är väldigt oambitiösa, har inte alls ångest över någonting särskilt. Det är ett väldigt lätt land att leva i, särskilt som västerlänning kanske, eller nordiskt ursprung. Det är ett väldigt lätt land att leva i om man tillhör rätt demografi. Men eftersom det finns en slags obildadhet, en slags oreflekterad dumhet också, som gör folk alltså en slags att man inte har lust att tänka utanför sin egen lilla värld och det är därför de blir rasistiska och sexistiska av bekvämlighet faktiskt. Jag vill inte flytta på mina bekvämlighetszoner. Jag vill att de ska vara precis där de är och jag tänker inte anpassa mig till någon. Men svenskar då slår över åt andra hållet och är så här är lite för försiktiga och liksom tränger in sig själva i en box när de inte behöver göra det nödvändigtvis.
Men när du flyttade till Danmark, kände du, det var ju innan du fick en diagnos eller så. Var det någonting som liksom skiftade i ditt sätt att vara mot dig själv när du bytte land?
Ja, jag slutade ha ångest över att alla tyckte att jag hade fel kläder på mig. Det gör jättestor skillnad.
Gud vad skönt.
Ja, jättestor skillnad. Att slippa gå runt och tänka på att man uppför sig fel eller inte. Alltså svenskar har ett behov för att man ger tydliga signaler. Svenskar har ett behov för att man säger jag tillhör den här gruppen och det signalerar med de här kläderna och det här språket. Och så kan man liksom säga, ja, men du är en medieperson eller du är en Stureplansperson eller du är en sån person, och så kan jag förhålla mig till dig. Men om man inte passar i de kategorierna så får jag i alla fall en känsla av att jag får bli så störda av det så att de helst låtsas som att det inte existerar. Något åt det hållet.
Och om man skulle liksom dra det till din konstnärliga process eller din konstnärliga verksamhet. Hur, eller tänker du överhuvudtaget att din person kommer fram genom dina verk på något
verkligen,
sätt?
Verkligen, verkligen.
Hur tänker du att de gör det? Att det gör, den gör det?
Alla de här små valen man gör, vilket tema man jobbar med, hur man behandlar det, vilket perspektiv man har. Mycket av de konstnärliga valen ligger i karaktärernas val faktiskt. Och det har jag upptäckt när jag har börjat jobba med dataspel också.
Ja, vad kul! Ja,
men det är väldigt frustrerande för att man måste överlåta en massa val till spelaren. Och så inser man att många av de här valen är faktiskt självverket konstnärliga val.
Ja.
Så att man måste hitta var ligger då verket.
Just det.
Det visar sig verket.
Gud, vad svårt.
Ja, det är jättesvårt och jättespännande.
Men kan du beskriva ett sånt konstnärligt val till exempel, om du tar ett exempel från din senaste film Holiday? Holiday handlar om en ung dansk tjej som bor eller och lever med en dansk kriminell kille som de är på semester i Turkiet, och det är en liten inblick i deras liv kan man säga.
Ja, precis.
En liten fönsterlucka.
Ja, en sak som är väldigt jag och som också är väldigt aspekt är att inte gå in i deras bakgrund överhuvudtaget.
Ja.
Jag är inte intresserad av psykologiska förklaringar.
Just
det är inte bara oviktigt, det är distraherande från den diskurs.
På vilket sätt då?
Jag försöker prata om människor i en situation i livet. Och jag vill inte att det ska reduceras till... Om ens mamma dog när man är 12, då blir man en gangsterbrud.
Just det.
Då är man inte försiktig med sig själv. Alltså det blir för det som lättköpt psykologiska insikter. Och det är också, sådana filmer kan man också göra. Men jag tycker det har varit alldeles för mycket av sånt. Och för mig är det del av en slags kapitalistisk manipulation faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså på samma sätt som i USA, The American Dream. Allting är din egen skuld och allting är ditt eget ansvar. Det finns inga kollektiva trender, det finns ingen överklass och som kan undertrycka en underklass. Utan allting är bara om du måste bara ta dig samman. Och så är det ju inte. Jag vill se på kollektivet, jag vill se på gruppens dynamiker. Och jag är rädd för att det reduceras till en persons inre resa. Och därför har jag valt att... Och helt avstå från att kommentera det i filmen. Och det är såklart svårt för många. För då har de svårt för att känna empati med henne.
Just det, för de förstår liksom inte.
Ja, man känner att man får inte den införing i karaktären som man är van vid att få. Och det förstår jag. Det är inte en lätt film alltså. Och jag respekterar om folk tycker att den blir för... inte vidkommer dem.
Ja, jag tycker det är intressant. Alltså för mig så är ju det lite vad jag gillar med filmen också. Eller det är en av sakerna som jag tycker verkligen ger den dess styrkor.
Men så är det ju med allting. Alla de som säger att de älskar filmen, de älskar den ju väldigt mycket på grund av detta.
Ja.
Det är ju så att det är samma sak som gör folk irriterade, också detsamma som gör folk fascinerade.
Men är det något slags släktskap man har då som betraktare? Eller?
Det tror jag.
Att man bara, men jag förstår den här
karaktären. Det är så enkelt. Jag tror det är så enkelt att man har varit i den stationen på ett eller annat plan. Ja. Alltså man har helt enkelt varit...
Man behöver ingen förklaring.
Nej, precis. Ja. Man vet, man förstår varför hon är där på ett ungefär.
Ja.
Och det är inte så noga. Självklart har hon en dysfunktionell barndom. Annars hamnar man inte där. Ja. Annars så är man snällare mot sig själv. Men det, jag tycker inte det är något att snacka om liksom.
Och den här dysfunktionella barndomen, hur upptagen är du av den?
Jag tycker att det har behandlats så bra i massa barnfilmer, så jag har inget behov för att titta på det.
Nej.
Ja, det är så många filmer när jag växte upp som var jättebra på att visa barn som ignorerades av vuxna och barn som fick passa sig själv och barn som fick lösa sina egna problem och fick växa upp för tidigt. Och alla de där problemen jag har haft. Så jag har inget behov för att reflektera på det, för jag tycker jag har sett det många gånger. Och bra, alltså skildrat bra.
Har du något exempel på en sån film?
En kärlekshistoria, fantastisk film. Jag tycker Flickan, som kanske inte var en fantastisk film, men den gjorde just precis det, och den gjorde det på ett bra sätt.
Susanne Ostens film, Flickan.
Jag har inte sett den.
Ja, den är jättebra.
Jag har undvikit Susanne Osten för att hon gör precis det som jag inte är så intresserad av. Hon går in i psykologiska orsakverkan grejer. Jag tror att hon är en fantastisk konstnär, men det är inte min stil eller mitt intresse.
Men om man tänker på liksom själva din konstnärliga process då, alltså hur blir det för dig om du inte har någon disciplin och om du har svårt att liksom möta olika deadlines eller om de här svårigheterna, hur påverkar det och hur liksom, vad har du för strategier för att saker och ting ändå ska bli av?
Jag litar på att det kommer en punkt där folk tvingar mig att arbeta. Och så litar jag på att det kommer en punkt när min lust vaknar till liv. Och det är inte bara dåligt. För att när lusten vaknar till liv, om man blir manisk, så kan man producera väldigt intressanta grejer. Så jag är inte säker på att det är möjligt för mig att bli disciplinerad i mitt arbete. Alltså jag har gått massor av kurser och läst en massa självhjälpsböcker och The Artist's Way och allting sånt där. Jag tycker inte att det jag producerar när jag skriver för att skriva är särskilt bra.
Gjorde du den där grejen ifrån? The Artist's Way är en bok som typ handlar om... jag vet inte, jag har bara bläddrat.
Man ska skriva morning pages, det är det viktigaste. Varje morgon så ska man sitta och skriva flow-skrivning utan att ta pennan från pappret. Det kan vara bra för att lösa upp knutar. Men jag tycker... Ja, det är svårt att säga. Jag tycker man ska vara försiktig med det där med att skriva när man inte har lust att skriva. För jag tror att man kan tända av på skrivandet. Och det blir för mycket en plikt. Liksom.
Jag tänker på det här liksom, som vi har pratat om nu och som du har beskrivit. Lite så här, hur ditt liv ser ut och hur det fungerar. Och det låter ju också för en utomstående ganska lyxigt. Eller det låter ju som att så här, du vet hur du funkar och du navigerar ditt liv utifrån det.
Ja.
Hur kommer man dit? Har det alltid varit så? Alltså det är liksom utifrån den här punkten här och nu så är det ju verkligen så. Det du gör är lustdrivet. Det finns liksom ingen... du förhåller dig inte till någon så här utifrån ramar eller press eller så, utan det är verkligen...
Alltså nu kommer jag låta som världens mest arroganta, obnoxious, irriterande person, men det hjälper att vara väldigt intelligent. Och jag är ledsen, men så är det. Det är en lyxig situation, det är en privilegierad situation. Du kan jämföra med att man är född vacker eller född rik. Man kan inte leva så här om man inte är det. Eller har en annan stark drivkraft som hjälper en igenom. Alltså manisk. Att vara manisk hjälper också. Eller att vara extremt särbegåvad på alltså fantastiskt på att teckna eller någonting. Men om du inte har det, om du är normal på alla sätt, då kan man inte leva så. Då måste man hitta andra lösningar.
Men syftar du på liksom så här IQ-intelligens?
Ja, typ? Helt enkelt. Problemanalys.
Man måste liksom veta hur man ska kunna hantera sitt...
Man måste kunna hela tiden räkna ut hur man ska lösa alla de här problemen som man sätter sig själv i.
Just det.
Och det är ju ett superobnoxious och arrogant att säga, men nu försöker jag liksom att... Jag försöker också ta... Alltså, det här är inte något tips för hur man ska leva sitt liv. Man måste ha ett privilegium för att kunna göra det. Och jag tycker väl att det ibland pratas för lite om det.
Om vilket?
Att alla har inte samma möjligheter.
Nej.
Jag tycker att det är... Jag tycker att göra folk en otjänst att låtsas som att alla kan göra allting.
Nej,
för det är inte sant. Ja. Det finns jag har gått så många skrivgrupper. Det finns så många människor som älskar att skriva som är jättedåliga på det.
Mm.
Och det är fint. Det är klart att de ska skriva, men alla ska inte tro att alla ska bli berömda författare och bli ledsna om de inte blir det. Och det jag skrev var skit. Alltså.
Jag bara nickar imorgon.
Ja. Man behöver inte vara bäst för att göra någonting med kärlek. Det är det jag tror att folk liksom, det har glömt nu.
Mm.
När det har blivit så viktigt att bli bra och berömd och liksom få erkännande.
Mm.
Det är okej att göra någonting bara för att man tycker om det. Inte vi har gått lite för långt från, alltså förr i världen så satt alla kvinnor och typ broderade.
Mm.
Och det var helt oambitiöst. Det var inte meningen att någon annan skulle se det än mormor när hon liksom satt sig i sin favoritfåtölj.
Ja, men nu kan man inte längre göra något för lustens skull. Precis. På det sättet. Ja, det allting måste. Ska vara produktivitet.
Och allting ska ut i någon slags medievärld, för att om inte det blir sett...
Så fanns det ingen mening.
Ja, om det inte blir sett i någon slags offentligt rum, ja, så har det ingen mening. Det är som att det privata rummet har förlorat sin mening.
Ja.
Och det tror jag är väldigt viktigt då, att återeröva det privata rummet som ett viktigt rum. Dina nära och kära, det räcker.
Ja.
De älskar det du gör. Alla behöver inte göra det.
Men, ja, precis. Och det här kan man härleda till sociala mediers inträde i vårt liv. Nej, jag skojar.
Men så är det ju.
Jo, men lite. Alltså, det är ju det här. Nej, fönstret det, utåt är ju verkligen... Det kommer ju därifrån på något sätt.
Ja, och vi har blivit adrenalin-junkies allihopa. Mm. Inte bara oss med ADD. Utan, alltså, och därför kan man fråga sig om jag överhuvudtaget har ADD. Eller om vi bara allesammans har utvecklat det. Därför att vi har utsatts för de här adrenalinkickarna för lite för mycket.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ska man säkert kunna skriva flera avhandlingar om.
Ja.
Det har börjat bli lite dags att runda av. Jag tycker det är så spännande att prata med dig. Jag har en sista fråga. Och där jag undrar, hur tror du att ditt skapande skulle se ut utan de här erfarenheterna som du har? Du var lite inne på det nu, att vem som helst kan inte göra vad som helst och så vidare.
Nej. Men, vadå, om jag inte hade Aspergers och ADD?
Ja, och liksom de livserfarenheter som du har också med svår barndom eller vad det nu kan vara.
Om jag hade haft en fin barndom och inte haft någon diagnos...
Mm. Hade du ens blivit regissör?
Då hade jag blivit läkare.
Ja.
Och trivs jättebra med det.
För då gör man faktiskt nytta på riktigt.
Precis. Ah, nu ska du inte snacka skit om det vi gör. Särskilt i såna här tider när vi utsatts för fascistisk propaganda dagligen från alla håll. Så ska man inte underskatta hur viktigt det är med motröster. Det gör all skillnad i världen.
Det är faktiskt sant. Jag såg en... det var ju en dokumentär. Nu kommer jag inte ihåg vilken dokumentär det var. Men det var en dokumentär om så här alt-right-rörelsen. Jag tror att det var på SVT eller TV4. Där en svensk man som är en ledande liksom, person i alt-right-rörelsen och hade startat ett bokförlag som ger ut så här nynazistiska texter och säkert gammal nazigrejer också. Och han satt och pratade om att litteratur är ett så komplext sätt, jag kan inte citera honom exakt, men någonting, att det är så det mest komplexa sättet att påverka hur människor tänker. Och det var kanske det enda ögonblicket jag verkligen kände så här, gud vad viktigt det är att jag håller på med litteratur.
Precis.
För att jag fick höra den här fascisten säga att det var viktigt.
Han har rätt.
Ja, han har rätt. Och det är verkligen, ja.
Och jag tycker att vänstern har misslyckats med sin uppgift där och blivit maklig.
Maklig?
Maklig.
Vad betyder det?
Lat.
Aha. Uh-huh.
Eller kanske för ödmjuk på något sätt. Alltså, någonstans är allting vi gör propaganda.
Mm.
För vi tror på någonting och vi vill att andra ska tro på det.
Mm.
Och det tycker jag att man ska stå för. För, för det gör högern.
Ja, precis. Gud, det var verkligen... jag tycker vi avslutar med de orden. Tack så jättemycket för att du ville vara med, Isabella. Isabella Eklöf, manusförfattare och regissör. Och det här är alltså Looney Talks, temat psykisk ohälsa och kreativitet. Tack så jättemycket till Emma Janke, producent, och produktionsbolaget Ljudbang. Och hoppas att ni vill lyssna på nästa avsnitt också.
Du har hört det femte avsnittet av Looney Talks med Aras och Arif. Gillade du detta får du inte missa nästa avsnitt.
Det ger en stress. Alltså det är konstant stress. Jag tappar hår hela tiden. Alltså, jag är också store syster. Så ansvaret ligger på mig att vara vändpunkten i familjen. Alltså, så här, det är från mig första pengarna ska synas. Trygghetspengarna liksom. Och jag har helt ärligt inte varit den där stora systern på det sättet. Alltså jag har varit den här som har bytt jobb typ 14 gånger i Stockholm sen jag kom hit. Och det är liksom för att det är kulturjobb.
Som gästas av fotografen och regissören Hajan Jabbar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.